If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Dags för lite reklam och veckans avsnitt sponsras av SAS Eurobonus Mastercard, och SAS Eurobonus är ju flygbolaget SAS lojalitetsprogram, och med det här kreditkortet SAS Eurobonus Mastercard så får man Eurobonuspoäng vid alla sina vardagsköp. Så när man handlar på kortet så kan man få upp till 20 extra poäng per 100 kronor, och just nu fram till den 5 maj så kan man få upp till 5000 Eurobonuspoäng när man skaffar då SAS Eurobonus Mastercard. Och de här poängen kan man sedan använda och byta in dem mot flygresor, uppgraderingar, hotellnätter, hyrbilar, loungebesök och mycket, mycket mer. Så man kan gå in på sasurbonusmastercard.se och så testa där. Där kan man liksom fylla i hur mycket pengar lägger på olika saker, på kläder, på mat etc. Hur mycket poäng blir det och vad kan jag sedan byta de här poängen mot? Kreditkortet ges ut av SEB Kort och Bank AB, och den effektiva räntan beräknat på ett kreditbelopp om 40 000 kronor, ett årspris på 515 kronor per år, är 19,27%, det vill säga 47 108 kronor. Och därför är det jätteviktigt att man har koll på alla villkoren, vad som gäller, och man betalar hela räkningen i tid. Så avslutningsvis ett stort tack till SAS Eurobonus Mastercard och SEB som gör Riket tillsammans möjligt, men framförallt ett stort tack till dig som lyssnar och följer oss varje vecka. Välkommen till Riket tillsammans och detta special och lite fördjupande avsnitt där vi intervjuar den finska ekonomiprofessorn Peter Nyberg och pratar om något som kallas för riskfaktorer. Och man kan säga att det är en utveckling av forskningen som utgår från det här att man ska äga alla bolag i alla länder, i alla storlekar och alla branscher. Men där vi tittar på så här, det som man brukar säga att små bolag tenderar gå bättre än stora bolag. Värdebolag tenderar gå bättre än tillväxtbolag. Och liknande, och här pratar vi så här, är det ett sätt att få en bättre avkastning eller är det att man får att man tar en högre risk? Och vi får också hans liksom, tankar på var står akademin, hur tänker han själv och liknande. Så jag hoppas att du verkligen kommer att gilla detta avsnitt.
Varmt välkommen till Riket tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Holmesson.
Innan vi kör igång så behöver jag säga två saker. Det första är att eftersom vi pratar om sparande så är det viktigt att säga att detta är ingen finansiell rådgivning. Allt sparande innebär en risk. Man kan förlora hela eller delar av sitt kapital. Och historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning, något vi pratar om här. Och trots detta som vi pratar om här med riskfaktorer etc. så är det inte en rekommendation att springa och göra om hela portföljen. För precis som vi hoppas att det framkommer i avsnittet så är detta ingen silverkula, utan i vissa avseenden så tar man förmodligen en högre risk. I andra fall så kanske man får vänta 10, 15, 20, 25 år på att få den högre avkastningen. Så jag vill bara vara tydlig med det innan man kör igång, för det är lätt att bli entusiastisk, särskilt när man lyssnar på Peter. Och det andra som också är bra att veta innan vi kör igång, i detta avsnittet så har jag inte med mig Caroline, utan jag har Jussu Rantasalo från Rika Tillsammans-communityn som är insatt i det här med faktorer. Han har varit med och pratat i avsnittet så här, sluta tänk som investerare utan börja tänk som en förmögenhetsförvaltare. Det är han som har gjort den här checklistan kring total return approach, hur man kan tänka som ett alternativ till fyra hinkar-principen. Och det är han som också ordnade intervjun tillsammans med Peter. Så att då vet du vem är Jussi som också är med i det här avsnittet. Så att jag tänker att då kör vi igång. Varmt välkommen Peter Nyberg. Du är ju professor i finansiell ekonomi vid Aalto universitet i Helsingfors. Du har blivit utnämnd till årets lärare flera gånger. Du har fått utmärkelse som så här topp 5 bästa studier av AQR. Du hjälper professionella investerare och du skriver artiklar och har publicerat egna vetenskapliga artiklar då om bland annat förväntad avkastning. Så varmt välkommen!
Tack så mycket! Jag hade inte förväntat mig att jag skulle få så här mycket liksom positiva kommentarer innan till en början, men att
jag ja, men jag kan säga så att vi är hemskt glada att du tar dig tiden och ställer upp. Det var länge sedan jag i forumet sa så här, vi ska intervjua en professor här, Peter, om faktorer. Och forumet bara, ja, det har jag sett fram emot. Du måste ställa de här frågorna så att det är ett engagerande ämne. Men jag tänker så här, Peter, Aalto universitet, är det typ för oss som är i Sverige, är det som Handelshögskolan i Helsingfors?
Det är i princip ju just det, att tidigare så hette vi Helsingfors Handelshögskola och sen blev vi en del av Aalto universitetet. Ja. Det är liksom berättelse, men det handlar som Handels, ju, Svenska Handels i princip.
Ja. Eller Hanken som vi säger i Finland.
Hanken, ja.
Men jag tänker så här, innan vi hoppar in och börjar prata om så här faktorer och det, så är det en fråga som jag gillar, som jag såg någonstans att 2017 så har den ställts till 100 akademiker och professorer i olika länder. Och den lyder så här, så jag tänker du ska få samma fråga. Generellt sett, utan att ha tillgång till insiderinformation, kan en investerare förvänta sig bättre resultat från att äga en väldiversifierad, billig, passiv indexfond snarare än att äga en koncentrerad fåtal eller koncentrerad portfölj av ett fåtal enskilda aktier? Håller du med eller håller du inte med? Vad tänker du?
Okej. Jag måste väl inta min roll som en pedantisk dummy professor. Det kommer att få ett långt svar med några motfrågor. Så tyvärr, jag sitter i min office så att jag
får jobbet. Ja, det är helt okej. Det är helt okej.
Just det. Okej, ställa dig en motfråga. Vad menar du med ett bättre resultat? Och om vi får lite gå in på det där, så du talar om förväntade avkastning och förväntas liksom se ett bättre resultat. Om man talar om förväntningar, så då antar vi att vi talar om den osäkra framtiden, inte sant, där vad som helst kan hända. Och det innebär ju då risk liksom samtidigt. Och då måste vi just tala om den förväntade avkastningen. Vilken avkastning vi kan förvänta oss att investeringen har i framtiden. Eftersom om ett år till exempel har gått, så då vet vi okay, att det där utfallet, avkastningen, faktiskt då kommer att få, kan det vara nästan vad som helst. Det finns en spridning där. Och den spridningen är kring det här väntevärdet. Förväntade avkastningar. Okej, okay. Så då vill du tala om väntade avkastning, så måste, hur bra liksom man klarar sig förväntningsmässigt, måste vi också ta det här risken i beaktande. Hur stor risk är där? Och då när jag tänker liksom på det här att okay, förväntas klara sig bättre, så tänker jag ofta, jag har liksom den här frågeställningen från en sån här riskförväntad avkastningssynvinkel, att borde optimera avkastningen så högt som möjligt, den förväntade avkastningen, och minimera risken. Och när jag alltså tänker på det här sättet, så ska jag svara att okej, att för en genomsnittlig investerare utan någon insiderinformation och sånt, så är det väl nästan självklart att det lönar sig att ha en väldigt diversifierad portfölj istället för att bara investera i ett ental aktier. Jag måste faktiskt säga här också, tala lite om empiri här. Det här kommer säkert som en överraskning åt många, eller kanske ni har talat om det här podden redan tidigare, men att om vi tittar till exempel på USAs aktiemarknader, titta hela liksom långa historien, låt oss börja från 1926 då det här bra datamaterialet börjar och kommer liksom fram till nutiden. Så faktum är det att bara så där 50%, eller kanske säga på det här sättet, att över 50% av aktierna i USA har åstadkommit negativa, liksom livslånga avkastningar åt investerare. Om du alltså räknar den här totala kumulativa avkastningen från börsintroduktionen av den aktien till antingen det att aktien har försvunnit från börsen eller till nuläget fortfarande kvar, så bara 50% har haft positiva avkastningar. Och när jag tittar på samma siffror från Sverige till exempel, så är det väl så att, vetas nu, det är ja, omkring så att 55% av aktierna från 1990 till nu dagen har det lyckats ge positiva avkastningar till investerare. Och faktum är också det att om man tittar på hela den stora uppgången i börsvärde i USA under de här 100 åren, så har det faktiskt åstadkommit av bara 4% av företagen på börsen. Men det var övriga 96% har inte åstadkommit så mycket, eller har åstadkommit negativa avkastningar faktiskt. Jag tänker på företag som Exxon, Microsoft, Apple, General Electric, IBM och sådana företag. Och då är poängen just den här att om du väljer bara ett fåtal aktier i din portfölj, du har kanske lite längre investeringshorisont, vilket de flesta av oss har, så är det en stor sannolikhet att du råkar just snappa upp de här aktierna som inte avkastar något alls under liksom längre tidshorisont. Och men om du istället diversifierar och väljer nu, låt oss säga 20 aktier, så är sannolikhet mycket högre att du råkar få just de stora vinnarna in i din portfölj. Och också det liksom talar för det att man borde, eller att det är vettigt att diversifiera och sprida sina investeringar i många olika aktier.
Mm. Jag tror, är inte detta den Bessenbinder-studien från 2018? Eller något sånt?
Absolut,
är det roligt? Jag vet att jag pratade med en kompis om den, och det är så här som håller på med inflation. Han bara, jag tror inte på den. Det var hans spontana kommentar.
Det är alltid det roliga just det, att, liksom, att folk säger just det, att jag tror inte på det. Okej, så där går det i teori med sin verkliga livet. Men sen glömmer man ju att vi forskare, okej, vi har teorier som vi bygger upp, men vi tittar på riktig data. Och alltså, liksom, vanliga investerare kanske har erfarenhet av en eller två händelser, dividend, liksom, utbetalningar och sånt där, vad händer med aktiekurser. Men vi kan titta på miljoner liknande händelser och se vad som händer i genomsnitt. Så att, men det är intressant just det där, att jag tror inte på det. Nu data säger något, och data säger inte något annat sen.
Men det är lite som att det rör inte mig.
Exakt. Liksom.
Som konsument och som trogen följare av Jan, kan jag liksom bekräfta att ja, Jan har pratat om detta väldigt mycket. <så. laughs>
Ja, men precis. Nej, men alltså, den var ju rolig. Nu ska vi inte prata om Bessenbinders studie, men jag tror också att jag läste någonstans att den genomsnittliga livslängden för en börsnoterad aktie är 7,5 år.
USA, jo, det stämmer. Ja.
Att det är väl så. Men du, jag tänker så här också, Peter. Du utbildar ju nya studenter på Handelshögskolan. Du har en av de första kurserna. Vad tänker du så här? Vilka är de tre sakerna du önskar att en ny student eller en ny person liksom tog med sig om finans? Liksom?
Okej.
Alltså om du går din kurs och tar med sig detta. Eller liksom detta.
Detta precis. Eller jag borde ge råd eller tips till en student eller jag överhuvudtaget liksom. Jag skulle kanske vilja påminna studerande och överhuvudtaget investerare om det. Om vi ska skilja det mellan aktiva och passiva investeringar. Varför det ofta lönar sig att åtminstone ha en stor del av sina investeringar i passiva tillgångar, passiva indexfonder eller något annat. I lite det kan man säga att det är aktiva liksom, så att det sker, men inte en stor del. Så om vi tänker på en genomsnittlig småplacerare, hur den portfölj borde han eller hon ha? Om man faktiskt är genomsnittlig, vilket de flesta av oss är på ett eller annat sätt, så låter det väl ganska vettigt att man borde ha en sådan portfölj som genomsnittet av investerarna har. Och då, vad är då det genomsnittliga portföljen om man aggregerar med alla investerare? Det är ju marknadsindex, marknadsportföljen i princip. Så om du liksom är genomsnittlig så funkar det här. Om du däremot inte är en genomsnittsinvesterare, låt oss tänka till exempel att du skiljer dig från en genomsnittlig placerare. Till exempel du har kanske mera egendom, kanske du har bättre investeringsförmåga, mera kunskaper eller mindre kunskaper, vem vet. Och du har kanske humankapital som avviker sig från den genomsnittliga investeraren. Så då kan det kanske löna sig att gå lite bortåt från det här marknadsindexet. Bygga lite annorlunda portfölj, för då är du inte genomsnittlig investerare mera. Men det som jag kommer att tänka på här är något som Nobelpristagaren William Sharp uppfann eller kom fram med redan i början 90-talet. Något som man kallade the arithmetic of active investment. Vilket man då kan väl översätta till den aktiva portföljförvaltningens aritmetik. Och vi kan ta den här logiken snabbt här så kan vi sen återgå tillbaka till andra ämnen sen. Tänk att vi har två grupper av investerare på marknaden. Vi förenklar det lite. Okay, vi har passiva investerare som håller en marknadsportfölj eller ett marknadsindexfond. Och aktiva investerare som sen gör ja, vad som helst vad de gör. Alla har kanske sina egna aktiva strategier där, men att de är aktiva och försöker liksom klå marknaden på något sätt. Okej, låt oss också tänka att marknadsavkastningen det här året har varit 10%. Då kan man liksom aggregera avkastningen på hela marknaden har varit 10%. Då kan man ställa sig frågan att vad är avkastningen för de passiva investerare? För att vi tar alla transaktionskostnader och förvaltningskostnader och sånt i beaktande. No, det måste vara 10% sant, för att de äger marknaden. Okej, hur är det aktiva investerare då? Vad måste deras avkastning som en grupp vara? No, de äger 50% av marknaden, passiva äger 50% av marknaden, marknadsavkastning är 10%, passiva avkastning måste vara 10%. Och då måste ju också ett matematiskt sett den aktiva gruppens avkastning före alla avgifter vara också 10%. Och det ska vara 11%, de här har 10%. Så då skulle marknadsavkastningen inte mer kunna vara 10%, det skulle vara högre än 10%. Det är något av de här två avkastningarna då. Okej, och det är klart att det finns aktiva investerare som klår marknaden, får så att säga positiv alfa, överavkastningar. Men för varje aktiv investerare som får överavkastningar, lyckas uppnå dem, måste det finnas några andra aktiva investerare som då förlorar till marknaden. Så att det här kan kumuleras till 10%, alltså valt det här hela gruppens avkastning. Och då kommer den här biffen här. De betalar större transaktionskostnader, större förvaltningskostnader med aktiva investerare. Eller använder åtminstone mycket sin dyrbara tid för att komma liksom på bra investeringsstrategier. Så om vi tar kostnaderna beaktande så måste det vara så att som en grupp kommer de här aktiva placerarna att förlora till en genomsnittlig. Eller de genomsnittliga aktiva placerarna kommer att förlora till en genomsnittlig passiv investerare. Right? Och om du då tror att du är bättre än genomsnittet av aktiva investerare, vilket de flesta av oss tror att vi är. Över 50% av människor tror att de är bättre bilkuskare än de andra. Så ja, då kanske man lönar sig att göra det, men att kanske vi alla inte ändå liksom så bra investerare. Och det här är något som man kallar inom psykologin overconfidence bias eller överdrivet självförtroende. Man har ofta, jag kan själv medge att jag lider helt av samma syndrom, man har för stor liksom tillit på sina egna kunskaper, det är vad man vet. Man hör det tala mycket, så jag litar för mycket på mig själv också, tycker om att höra min egen röst.
Mm. Nej, men det där är ju klassiskt. Det är lätt att glömma bort att all överavkastning liksom, eller summan av all överavkastning måste ju vara lika med summan av all underavkastning.
Det är något som är spel, jo.
Ja, och det som vi ofta, jag tänker man många gånger glömmer bort, är ju att det är mycket större sannolikhet, som mer tillgångar ägs av proffs än det av småspar, så är sannolikheten mycket större också att jag kommer handla av någon som sitter på andra sidan som har bättre liksom, tillgång till information, bättre team, bättre kunskap, etc. Så det var någon som skrev i forumet här vid ett tillfälle, Jan, ju fortare vi inser att vi är genomsnittliga och att det är okej, desto mer pengar kommer vi tjäna.
Det är faktiskt sant. Det där största liksom, lättaste sätt att förlora pengar är att ha de här, att man liksom beter sig enligt sina egna psykologiska missförstånd och sånt. Mm. Och en annan sak som du tog upp där är ju att om du har hittat liksom en bra aktie som tycker är undervärderad, då kan du fråga dig, okej, vem säljer den åt mig? Vem är på andra sidan av det här liksom köp? Är det Goldman Sachs eller någon annan? Varför vill de sälja det just nu?
Mm.
Så det är en bra fråga.
Ja, men exakt.
Jag lyssnar på en en intervju med din nära kollega Vesa Fottonen. Jag vill ställa samma fråga som ställdes till Vesa. Och det är liksom, professor Petter Nyberg, är marknaderna effektiva?
Oj. Problemet är väl det att, igen, jag återgår till vad jag sa tidigare, att frågan är inte så enkel. Man borde inte definiera vad man menar med effektiva marknader. Det är klart att de inte är fullt effektiva. Det vet alla. Jag tror att alla forskare nu för tiden är nog av samma åsikt. De är nog mycket effektiva. Men om marknaderna skulle vara 100% effektiva, så skulle det inte löna sig för någon att skaffa information. Right? För att man kan inte göra något övervinster. All informationen finns i priserna redan, så why care about it? Men sen om folk faktiskt beter sig på det här sättet och alla tror att marknaden är effektiv, så kommer informationen inte mer att synas till priserna, eftersom ingen samlar den informationen och priset på aktiebasis av det. Och då kommer marknadseffektiviteten igen att minska. Och då kommer det att finnas igen sådana här liksom alfamöjligheter. Så liksom kort och vackert, om man tänker att marknadseffektivitet innebär det att det är omöjligt att systematiskt göra överstora vinster. Så jag skulle säga att sannolikheterna för det, de är ganska små, men det finns nog möjligheter även på en nästan effektiv marknad att ha vissa investeringsstrategier som kanske leder till överavkastningar. Och sen om de här överavkastningarna beror på det att man har tagit mer systematisk risk, man bara inte känner till de här riskkällorna, eller på det att marknaden kanske är felprissatt eller något annat, det är en annan fråga. Jag skulle hålla en timmes föreläsning om själva begreppet effektiva marknader, vad det är liksom filosofin bakom det, men kort svar till din fråga var det här.
För att om vi tar avstamp i Sharpe, så ledde ju det där sen till att Eugene Fama och flera tog fram den här CAPM, Capital Asset Pricing Model. Och där var ju sen steget vidare till det här riskfaktorer som vi ska prata om. För någon som liksom inte har, liksom, om du skulle förklara för en student liksom det här CAPM och liksom varför behovet av riskfaktorer uppstod, så tar vi det liksom som en intro.
Okej, så vi kan ta kort introduktion till teorin om systematisk risk och förväntad avkastning. Så det första som är prissättningsmodellen, som egentligen är kvantifiera liksom förhållanden mellan risk och avkastning, också gav en teori att man borde mäta den här risken. Så den första modellen kom i början av 60-talet av William Sharpe till exempel. Det fanns också andra som Jan Mossin till exempel från Norge hade också nästan liknande teori, men han var lite senare med att publicera den. Och tanken där var då den att vad investerarna bryr sig om är den risk som de inte kan diversifiera bort. Det vill säga du kan ha en enskild aktie som har jättestor volatilitet, alltså svängningar i avkastningarna. Men om du sätter den här aktien i din väldiversifierade portfölj, så sätta in den dit, så kan det mycket väl vara att även om aktien för sig själv är mycket riskfull, så kan det faktiskt minska på risken i din portfölj. Det är möjligt faktiskt, det beror på hur de här samvariationerna mellan aktiens avkastning och portföljens avkastning. Så det som såg riskfullt ut kanske faktiskt minskar på din risk. Och då är det klart också att de flesta investerare håller en väldiversifierad portfölj, så kan man inte heller då be om eller kräva liksom avkastningspremium för den här aktien, eftersom den är faktiskt inte så riskfull som den ser ut. Och då den här risken att hur mycket det är aktien eller tillgång överlag, liksom, hur mycket risk det tillför till din portfölj, det mäts med något som kallas marknadsbeta, under antagande att den genomsnittliga investeraren håller marknadsportföljen. Ju högre beta är, desto mer egentligen samvarierar den här tillgångens avkastningar med marknadens avkastningar, och ju mera risk, då kommer det att medföra liksom större risk till din portfölj också, för att liksom se att det är så enkelt. Och därför kan man mäta det här risken, systematiska risken med beta, för det påverkar din nuvarande ägande och den här enskilda tillgången, och ju högre beta är, ju högre systematisk risk är, desto större avkastningskrav kan du ställa på den här aktien, det vill desto mindre pris har den för tillfället i förhållande till de förväntade dividenda och kassaflöden du får av den aktien i framtiden. Okej. Nå, till en början, man gjorde empiriska testen på den här teorin i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Man kan ju lätt mäta det här marknadsbeta på olika sätt. Regressioner som man gör till exempel på avkastning, men det går inte på detaljer, men att vad forskningen visar sig var okej, att faktiskt verkar vara så att alltid när man hittar tillgångar som har ett högre beta eller fonder som har ett högre beta, så brukar de också ha högre genomsnittliga avkastningar. Eller vice versa, vilket då visade vara ganska pinsamt för vissa förvaltare, var det att alltid bara hand är en fond som verkar liksom ha erbjudit större liksom genomsnittliga avkastningar än vad marknaden hade gett, så förklarades de här större avkastningarna av ett högt betavärde. Vilket då innebär att det faktiskt inte var överavkastning, utan var en kompensation för den här stora systematiska risken som förvaltare hade tagit. Och det var helt liksom helt vad man kan förvänta sig också enligt teorin, att de hade högre avkastning. Och ja, det var helt enkelt bakgrunden till flerfaktormodeller. Ska jag gå in på dem nu? Eller?
Ja, men precis. För att det kom väl sen, tror jag, 92. Så tror jag att de släppte Kenneth French och Eugene Fama, att det här med att den förväntade avkastningen är lika med den riskfria räntan plus marknadsfaktorn plus storleksfaktorn plus värdefaktorn, så som jag har förstått det.
Så, absolut. Mm.
Så om vi tar de olika, så här, marknadsfaktorn, hur skulle du förklara den?
Mm. Marknadsfaktorn är just det här betarisken som jag talade om tidigare. Man ska slita först liksom ändå gå in på det, vad vi menar med en faktor. Vad det betyder i princip. Och liksom, då i början av 90-talet så hade KPM hamnat inför vissa svårigheter eftersom det kunde inte förklara vissa avkastningsmönster som man såg på aktiemarknaden. Till exempel, det visade sig att företag som har ett liksom lågt marknadsvärde i förhållande till det bokföringsmässiga värdet på egna kapitalet visar sig ha haft högre avkastningar liksom i historiska data, så här tillväxtföretag till exempel. Eller småbolag, bolag med liksom lite marknadskapitalisering hade erbjudit större avkastning att investera än stora bolag. Så två sådana mönster man hittar på marknaden. Och det här skulle inte vara något problem ifall det skulle visa sig vara så att värdebolagen skulle ha haft högre marknadsbetan och en tillväxtbolagen, och att småbolag skulle också ha haft högre marknadsbetan än stora bolag. Så det skulle KPM ha liksom förklara det här, de avkastningsskillnaderna. Men det visade sig att så inte var fallet. Så i ett papper från 1992, en studie från 1992, så först döda Ken French och Eugene Fama KPM-modellen, visar att det fungerar inte alls. Och det är också konsensus nu för tiden att vara marknadsbetare när man gör tester, de här empiriska tester på ett korrekt sätt. Det förklarar nästan ingenting. Man har ingen förutsparbarhet, liksom förmåga för kommande avkastningar. Och sen i ett följande papper så identifiera dem då och förklara också det, förklara att identifiera då att det är vissa egenskaper i företaget som brukar vara förknippade med högre förväntade avkastningar. Och företagsstorlek är då ett sådana egenskap som jag just nämnde. Okej? Men då det handlar om egenskaper. Också det att du är ett värdeföretag, det är en egenskap. Okej? Det att jag jag är 40 år gammal, jag är gammal. Det är också en egenskap till exempel. Men det är bolagsspecifika liksom egenskaper som vi fortfarande talar om. Men det som var intressant var det, här kommer den här faktorstrukturen in, som statistiker säkert liksom förstår vad det betyder, men att de flesta andra människor, är det att det är inte bara så att småbolag, och vi tar det som ett exempel, hade haft högre avkastningar än stora bolag, men det är också så att småbolagen tenderar att röra sig tillsammans. Okej? Okay? Liksom som en grupp. Och stora bolagen tenderar att röra sig också tillsammans som en grupp. Men den här samvariationen, samrörelsen mellan stora bolag och småbolag är inte jättestor. Och åtminstone man tar liksom den här marknadsfaktorn bort från den här analysen. Men okej. Okay. Och vad innebär det? Nu innebär det att det här liksom är att om du har investerat i småbolag, så det skulle inte vara något problem om du liksom diversifierar din portfölj, liksom, för du får högre avkastning utan att ta större risk. Men den samvariationen leder till det att när ett småbolag klarar sig dåligt, har låga avkastningar, negativa avkastningar, är det mycket sannolikhet att många, många andra småbolag också har dåliga avkastningar under den månaden. Och samma kan man inte samtidigt säga att du har stora bolag. Och så egentligen det här med liksom marknad, storlek, värde, liksom egenskapen, alla sådana här saker. Så de är inte egentligen företagsspecifika liksom, drivare för större avkastningar, utan det handlar alltid om liksom, de är gruppspecifika saker. Och här kommer den här faktorn in. Liksom, hela tanken på en faktor. Att det är faktor, man gör faktoranalys i statistiken när man liksom försöker hitta sådana här korrelationsmönster i data. Det är vad det betyder, men för de flesta veckan säger jag okej, att när vi talar om liksom värdefaktor så betyder det att värdeföretag har haft högre avkastningar än tillväxtföretag och åtminstone gångna data. Också det att värdeföretagen rör sig ihop och de här tillväxtföretagen rör sig också ihop som en grupp.
Mm. Precis. Så att, och sen så var det väl också så här att 2014 sen så kompletterade man det. Att man sa så här, okej, men att det finns två faktorer till. Då lönsamhetsfaktorn, som jag kan tycka är lite klurig, och sen investmentstilfaktorn. Kan du säga någonting om dem också?
Precis, jo. Det var ju Fabio Frenz som kom med en femfaktormodell. Det var ju inte alla tidigare, det var en trefaktormodell. Och det är lite samma historia här bakom femfaktormodellen som fanns bakom trefaktormodellen. Det vill säga det här med värdebolag och småbolag. Så det var inte på något sätt liksom nya saker som de hittade i data. Det hade redan rapporterats tidigare i forskning. Men att de lagade liksom ur en helhet av det hela. Och sen liksom de här årens lopp efter Fabio Frenz 1993-modellen, trefaktormodellen, så hittar man sen också andra avkastningsmönster i data. Man hittar faktiskt jättemånga sådana, vi kan säkert återgå till det. Men två liksom mycket, som visade sig vara mycket viktiga var just det här lönsamhetsfaktorn. Det vill säga att om du tittar på historiska data och gör en analys här på basis av det, så var det så att lönsamma företag som har haft liksom, vad sagt, har haft liksom hög return on equity, eller företag som har haft hög return on equity, lönsamhet. Så de har historiskt sett klarat sig bättre än företag som har varit olönsam. Du måste komma ihåg det att okay, det är klart att om det är företag som liksom är lönsamt just det här året och det är mot förväntningarna, så då har de höga avkastningar vanligtvis. Men det handlar mer liksom om det att du kan i början av året så gruppera olika aktier i, låt oss säga, 10 grupper på basis av deras lönsamhet. Företagslönsamhet, expanderar return on equity-mätaren som du får från bokslutet. Och sen kan du tracka vad som händer med de här aktiegruppernas som är sorterade enligt lönsamhet. Vad händer med deras avkastningar under nästa år? Sen kan du historiskt data kan du igen göra gruppering igen under slutet av året och igen följa med 12 månader och så vidare och så vidare. Och du märker just okej, att lönsamma företag har avkastat bättre än icke-lönsamma företag. Liksom lönsamhet som mäts före man mäter avkastningar. Det är en viktig poäng här. Och samma sak, en annan sak som, det kanske inte låter så konstigt för de flesta människor, det där. Men kanske det konstiga är det att när man tittar på investeringar, så det fanns ett sånt här, en undersökning var det som publicerades år 2006, kanske om jag kommer rätt ihåg, som tittar på asset growth, det vill säga hur balansen, liksom sista siffran på balansräkningen, hur det förändras från år till år. Det finns företag som har vuxit mycket, gjort stora investeringar, balansen liksom stiger i värde, bokföringsmässiga värde. Och det finns också företag som kanske har liksom blivit mindre. Att liksom sista talet i balansräkningen har total assets, totala tillgångar har minskat. Och vad det här studien visar ganska tydligt tycker jag är det att företag som expanderar mycket, som investerar mycket, de har mycket låga avkastningar i framtiden. Så hög investeringstakt förutspår låga avkastningar i framtiden. Vad beror det på? Det kan bero till exempel på det att okej, att kanske du har någon CEO där och styrelsen som vill liksom expandera liksom deras företag och bli masters of the universe. De är mycket olönsamma investeringar för att tänka kanske att tillväxt är alltid bra även om det är dåligt för aktieägarna. Man förstör pengar på det sättet. Så det kan handla om empire building. Det finns också en rationella förklaring alltid det här. Men mest ändå det här att om du väljer att investera i något, förlitar du förenklade så lönar sig kanske inte vilja de företag som har investerat jättemycket under det föregående året.
Mm. Precis, precis. Jag tänker också sen att där är ju, precis som du kom in på här, att det finns massa andra faktorer. Jag tror till och med det finns ett uttryck som heter så här factor zoo. Och jag tror också att...
Men, kanske tillbaka till momentumfaktor. För att,
ja, men jag tänker att... Det finns jättemånga faktorer, och jag tror att till och med, jag vet inte om det var du som skrev det någonstans, men att det finns nästan så här 300 identifierade faktorer. Vad tänker du kring det?
Jo, jag skrev det någonstans, men det är också andra som hade där skrivit om det långt före mig. Men okej, för att gå in på det här så måste vi lite tala om incitamenten, liksom motiveringar bland akademiska forskare. När du börjar ditt jobb på ett universitet och vill bli forskare och professor någon gång, så du är en ganska osäker situation eftersom du måste publicera. Och om du sen lyckas publicera i tillräckligt bra journaler under, låt oss säga, loppet av 7 år, så är det sannolikt att du flyger ut, du tappar ditt jobb. Sen måste du kanske gå till ett lite lägre rankat universitet efter det, eller sen gå till businesslivet och hemska saker att vara. Att vara någonstans där och jobba. Men anyway. naturligtvis. Anyway, så. Vad det då brukar leda till är det att man försöker forskarna kollektivt. Kanske försöker hitta olika mönster i datamaterialet som de kan rapportera. Och sen försöka förklara på något vettigt sätt. Och om man tänker att vad är det vanligaste datamaterialet för oss forskare som studerar investeringar och asset pricing som man kallas det. Det är ju det här CRISP-datamaterial, det vill säga avkastningsdata från USAs börsa. Sen när du har låt oss säga 1000 forskare som kör alla möjliga test på det här datamaterialet, sorterar på faktier i alla möjliga olika portföljer på basis av någon egenskap, så hittar man ju alltid mönster där, helt slumpmässigt. Så finns nog inte det där data, men det har varit helt slumpmässiga händelser, vilket innebär att de inte har någon liksom strategierna kommer inte att funka i framtiden. Okej? Om du gjorde det tillräckligt bra, hade tillräckligt bra motivering för din story och lyckades göra toppforskning, så kanske du fick en publikation i en mycket bra journal, vilket ledde till att din sannolikhet att du kan fortsätta som en forskare, kanske bli professor någon dag, blir större. Men vad som hände sen var att det här pågick under, låt oss säga, så att 20 års tid, och det kom faktor efter faktor efter faktor, eller egenskap efter egenskap efter egenskap, som förutspådde aktieavkastningar. Man kan ta några exempel här bara för att liksom ta några. Det kan till exempel vara så att det var någon, inte en toppjournal, men ändå i lite lägre rankad akademisk journal, som visade sig att det var faktiskt det här fjärde. Det som hände till liksom de här investeringarna för, var det nu 4 år sedan, har mycket högre förutspåbarhet liksom för kommande avkastningar än vad det var hände med företagets investeringar för 1 år sedan. Vilket inte... Hur förklarar man det? De hade någon förklaring till det, men uppenbarligen så låter det så här efteråt att det säkert bara var något som fanns i data. Det var inte riktig effekt att säga. Man har hittat så här 300 faktorer, 300 egenskaper. Och sen vi något skulle börja forska och sen lägga märke till det här att det kan ju inte vara så här. Det är bara fånigt helt enkelt. Och nu för tiden är det mycket svårt att publicera papper i branschjournaler som man hittar en ny faktor eller egenskap. Utan istället är tanken just att man söker reda ut liksom det här liksom the mess we are in right now. Att vilka av de faktorerna är då false discoveries, det vill säga sådana som faktiskt inte finns. Och vilka av dem är sådana som vi kan lita på som investerare.
Mm. Just var ju inne på det, momentum. Det är momentum.
Nej, men vill du säga något om momentum? För att, liksom, jag tror att det är något som är väldigt intressant för många på forumet. Eller?
Absolut. Så,
hur funkar momentum egentligen?
Och är det en faktor?
Ah, exakt.
Ah, ja. Jo, det är faktor faktiskt. Och jag älskar momentum själv. Jag har skrivit några papper på det. Det är fascinerande. För det är så enkelt, det borde inte fungera, men det fungerar. Inte alltid, men att det är stora hela. Mm. Så vi säger, okej, vi tar aktier som ett exempel igen. Och vi tar igen alla aktier som just nu är listade på någon viss börs. Vi tittar på deras historiska avkastningar. Och låt oss säga att du har liksom 12 månaders kumulativa avkastningar för alla de aktierna som du nu kan investera i. Och sen väljer du, låt oss säga, 10% av aktierna, de som har haft största avkastningar under föregående 12 månaderna. Ofta skippar man kanske en månad före den här månaden av vissa orsaker. Men vi ser nu förenklat och säger att under de föregående 12 månaderna. Och investera i de här aktierna. Och sen om du är en hedgefond eller du har bra möjlighet att ta korta positioner, heter den blanka på svenska, vad det nu heter, så det där så kan du också sen ta en sån här kort position i de företagen aktierna som har klarat sig sämst under de föregående 12 månader. Vad som kommer i genomsnitt att hända, historisk data och inte bara i aktier utan i flera olika tillgångsklasser på tillgångsklasser och i flera olika börser, är det att de här aktierna som har klarat sig bra, tillgångar som klarar sig bra i det nära förflutna, fortsätter att avkasta bättre än de som har klarat sig dåligt under de föregående 12 månaderna. Och det här är det momentum, att liksom det här liksom fortsätter bara de här prisrörelserna antingen uppåt eller sen relativt sett neråt. Det innebär ju inte att vinnarna alltid har positiva avkastningar eller att vinnarna alltid vinner de här tidigare förlorade. Men så det kan vara till exempel att både ha negativa avkastningar om liksom, marknaden kan avkasta negativt. Men vi talar om avkastningsskillnaderna mellan de här grupperna som liksom är viktiga där. Är det en faktor? Absolut, det är en faktor. Hur vet vi det? När det finns statistiska test för det, men vi kan ju också göra så här mer intuitiva iakttagelser. Har ni hört om momentum crashes någon gång?
Yep.
Nej.
Okej, okay, då är det bra. Då lär du dig också något nytt, fast du vet allt vad jag talar om redan nu från tidigare. Det finns vissa sådana här situationer i historien då momentum har slutat fungera. Och då är sån här long short momentumstrategi har faktiskt kunnat avkasta till exempel -90% på en enda månad i verket under några dagars tid. Vilket då innebär att om du har en sån strategi, du har en lång och kort position och du inte lyckas bli av med de här korta positionerna, så you're busted basically efter det. Vad beror det här på? Nå, om man tittar då noggrann på de här momentum crashes, så det är inte så att de här tidigare vinnarna ska plötsligt börja tappa i värde, utan det är så att de här tidigare förlorarna, de börjar plötsligt öka i värde mycket. Och när vi då talar om den här momentumstrategin, den avkastningsskillnaden mellan två grupper, och sen är det plötsligt så att tidigare förlorarna har plötsligt mycket, mycket högre avkastningar än tidigare vinnarna. Och det här som du hade korta positioner, vilket då innebär att när den här positionen stiger i värde så gör du förluster. Och det är en faktor därför att det här skulle inte vara något problem om du håller till exempel 100 förlorare i din portfölj nu, i korta short position. Om en eller två av dem ska hoppa upp i värde. Okej, det kan diversifieras bort, men de hoppar upp i värde som en grupp, alla de här. Nu tackar kanske alla 100 aktier som du har i din portfölj med, en stor del av den. De åtminstone till den graden att det påverkar portföljens avkastning till en stor grad. Och det här just också det här risken som alltid är förknippad med faktorstrategier, att du kan inte diversifiera bort den här risken, att momentum faktiskt är en riskfylld strategi eftersom det är inte så att du, även om du liksom då investerar i 1000 vinnare och 1000 förlorare, så du har faktiskt bara en investering, det är momentum som du investerar i. Och en annan sak är också det att okay, det finns momentum inte bara bland aktier som jag nämnde, utan det finns till exempel i olika länders aktiemarknadsindex. Du kan investera i de länderna som har haft bra, liksom vars aktiemarknader har presterat bra under det föregående året. Och kanske då ta en kort position i sådana länder vars aktiemarknader har presterat dåligt under det föregående året. Du hittar det här i valutor. Du hittar det här i obligationer, fixed income. Nästa var som helst du tittar. Och också liksom i råvaror, futures och sånt där. Så momentum funkar i alla de här liksom, nästan var som helst. Inte alltid som sagt, reader beware eller podcast listener beware, men genomsnitt. Men poängen är så att alla de här liksom momentumvinsterna är högt korrelerade med varandra. Momentum funkar bra på aktiemarknaden, fungerar bra annanstans också. När momentum plötsligt slutar fungera på en viss del av marknaden, i en viss värdepappersklass, så slutar det ofta fungera sen i andra platser också. Vilket innebär att det är en systematisk effekt som man kan nappa upp med momentum, som man nappar upp med momentumstrategier. Jo, så förlåt, jag har berättat det just.
Nej, fantastiskt, men liksom, det här är jätteintressant, för nu pratar vi inte särskilt om egenskaper, eller siffror och tal och resultat av dessa bolag, utan det här är mycket om beteende. Och, liksom, och det är också en fråga som jag ser i många frågor i forumet, att är faktorer något på riktigt, liksom på något siffromässigt, eller är det mest liksom beteendemisstag eller beteendemönster som vi har på marknaden? Mm.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, vi kan senare sen ta ställning till det här, att är det liksom beteendemisstag eller, eller är det faktiskt en kompensation för risk, de här högre avkastningar man har fått med faktorer eller vissa faktorstrategier. Men på ett sätt är det ganska klart egentligen, att om vi tänker att hur priser, hur de liksom bildas på marknaden och pris, liksom price formation, så nu är det alltid liksom beteende som leder till prissättning, det vill säga tidigare var det helt riktiga investerare som handlas insemellan för 20, 30, 40 år sedan. Nu får det mycket algoritmer, men anyway, det betyder
för, det. Kan jag säga en ting? För att liksom prissättning på aktiemarknaden är ju att liksom priserna går upp när det finns mera köpare än säljare och vice versa, precis. Eller hur?
Precis, utbud och efterfrågan. Det är liksom en av de här Economics 101 som alla borde liksom känna till eller lära sig åtminstone. Mm. Men det i all sin enkelhet är just det här. Sen kan man ju säga okay, att det finns för tiden liksom många fonder och många investerare som till exempel följer någon sorts värdestrategi. Det vill säga om jag och du är till exempel, låt säga Momentum investerar, så vi har båda så här liksom vinnare i våra portföljer. Och kanske det här samhörigheten beror på det att vi håller så här liknande positioner, sen säljer vi alla på samma gång eller vad som helst, du vet. Så vi har korrelerade strategier som leder då till korrelation bland de här liksom avkastningarna hos vissa grupper av aktier. Och det är mycket liksom bra förklaring, förklarar säkert en del av det. Det är sådana liksom style-investing-förklaring. Men problemet är bara det att Momentum har funnits i data helt jättelänge. Vi kan gå tillbaka till 1800-talet, faktiskt 1700-talet, som är gamla sådana datakällor. Du hittar Momentum där också. Och då var det inte så vanligt att folk liksom betedde sig på det här sättet. Liksom lika systematiskt och följde sådana stilstrategier. Så förklaringen kanske funkar i viss mån, kunna fungera liksom, om man liksom i nutiden, men faktum att det fanns de här effekterna redan mycket tidigare. Liksom, så leder oss till att tänka att kanske det inte hela storyn ändå bakom det.
Jag tänker också att vi ska, alltså den uppenbara frågan när man sitter här och lyssnar, så tänker jag så här, men ett, kan man stacka de här faktorerna? Alltså det har vi mycket diskussioner, så om jag tar små värdebolag i momentum, är det liksom den ultimata investeringen då? Skit i indexfonder, nu kör vi small cap value liksom. Vad tänker du?
Tänk nu att okej, att ni är det där, ni är småbolagsinvesterare och också värdeinvesterare. Okej? Okay? Om ni bara kör liksom båda strategier oberoende av varandra, att ni liksom köper value-företag och ni köper småföretag, så problemet helt enkelt är att bland de här value-företagen kommer ni att ta stora bolag. Bland de här småföretagen kommer att ha tillväxtbolag, vilket då innebär att det finns liksom olika faktorer som då tar ut varandra på det här sättet. Och därför, att om du då vill koncentrera dig på liksom många olika strategier, så det är mycket viktigt att du har en holistisk syn på det. Och du räknar liksom för varje företag du köper in i det portföljen, du liksom kollar, okay, var ligger det på det här liksom storleksskalan, var ligger det, i det här liksom värde, på värdeskalan och momentumskala och så vidare och så vidare. Lönar det sig att liksom ha många faktorer i sin portfölj eller ha liksom många så factor, olika faktor till i sin portfölj? Och i smål, jo. Det lönar sig säkert att diversifiera över faktorer också. Och inte bara liksom tro på en faktor, att den här ena faktorn kommer att klara sig bra liksom just nu. Och ett bra exempel är value och momentum. Det finns faktiskt en nästan negativ korrelation mellan deras avkastningar. Så båda har i det förflutna avkastat positivt, och det är jättebra för en portfölj. Men det visar sig också vara så att när value slutar fungera under ett visst år, så brukar momentum ha höga avkastningar. Och då när momentum slutar fungera, så är det ofta så att value har lite högre avkastningar. Så genomsnitt får du kanske lite högre avkastning än vad du skulle få från marknadsindexet. Men liksom det här enskilda risken i value och momentum blir mindre eftersom du kan på ett visst sätt liksom hedgea mot den här risken genom de här liksom, under antaget att korrelationen, negativa korrelationen i framtiden också. Det byts också över tiden den här korrelationen, men i allmänhet jo.
Men kan man då, för det kommer ju bli nästa fråga, så, men då är det ju bara byta när värdet slutar funka, så byter man till momentum. Och du vet så här, många av oss, du vet, när man var ny på aktier så tänkte man så här, ja men marknads, alltså så här, det, liksom, jag kan tajma, det är bara köp billigt, sälj dyrt. Men det är på gränsen till omöjligt, och vi pratat om innan. Kan man tajma de här faktorerna då?
Jo, var inte svara på frågan, men jag sa liksom, jag utbrast ju det där, och sen klippade just här liksom, jo okej.
Okay. Exakt.
Börja sälja sig någon fond som gör det. Nej, men det där. Okej, för det första marknadstiming. Att tajma marknadsfaktor som är då liksom hela marknaden. Det är just det vad marknadsfaktorn är. Det är otroligt svårt. Om vi tittar på fonder. Om vi tittar på enskilda investerare. Vi har ju data med deras liksom beteende också. Köp och säljordar som de ger. Egentligen ingen lyckas med det systematiskt. Det är bara så. Stockpicking eller factor picking, men kanske stockpicking också verkar fungera i viss mån. Liksom, helt liksom på en viss del av investerare och på en viss del av fondmanagers. Men timing funkar inte. Men däremot, och det är ju ganska nytt forskningsfält ännu det här liksom factor timing, men det verkar finnas vissa belägg för det, att det är kanske lite lättare att tajma faktorer, liksom andra faktorer, än vad det är att tajma det här marknadsfaktorn. Men
svårt.
Who knows?
Eller kanske svaret är ja, man kan i efterhand.
Det är just det. Jag vinner alltid på lotto i efterhand.
Exakt. Men det, jag tänker två frågor också. Här, för det var en fråga från skogen. Så här. Till exempel också när vi pratar stora små bolag, så var det också så här, han skrev så här, men till exempel små svenska, finska bolag, eller så här, stora svenska och finska bolag är i ett globalt sammanhang jämfört med till exempel Apple små bolag. Så finns det någon liksom skala där man ska liksom titta på, så att man inte tittar, men detta är ett storbolag i Sverige. Ja, fast sorry, internationellt så är det ett småbolag. Så att, kan man gå fel där?
Det där är en jättebra fråga. Det är en empirisk fråga. Vi kommer att titta på data och studera det där. Jo, det är sant att om du har en global strategi så... Okej, okay, vi kan tänka på två olika sätt. Och marknaderna är liksom inte alls integrerade med varandra. Då är det klart att de här liksom strategierna, ifall de liksom funkar, så borde fungera just inom ett land alltid. Att det är små bolag och stora bolag inom ett land. Men när marknadsintegrationen ökar så händer just det där vad du säger. Att för en investerare som kan investera överallt i världen, så stora svenska bolag eller stora finska bolag, vi tar Finland som ett exempel. Så man vill inte säga något liksom finlandssvenskarna. Så det där, så de är ju små bolag i liksom internationell jämförelse, så det är allmänt sett. Och det kan mycket väl vara att liksom de här faktoravkastningsskillnaderna är större om du skulle ta liksom faktiskt globalt stora företag och globalt liksom mindre företag än om du skulle ta stora och små företag inom en enskild liten börs. Så mycket möjligt. Jag tror att det här liksom har ökat under årets lopp också, det här att det liksom är mer globalt man borde titta på den här saken. Men jag vet inte faktiskt, det är en empirisk fråga, men samma sak kan du tänka dig på USA. Om du tänker på en börs som Nasdaq, där det finns mycket, liksom, det finns stora företag där, jo, men att de flesta bolagen är ändå ganska små. Sen har du New York Stock Exchange, där liksom kanske genomsnittliga bolagsstorlekar är större. Så hur funkar det där sen? Om du tar bara inom NYSE, gör en sån storleksstrategi, eller inom Nasdaq, eller sen så att du lägger alla aktier ihop och liksom gör. Du får ju mer spridning nog i storleken om du gör det här liksom, genom att använda alla börser. Jag tror att det också står mer bakom det här också, att ju större spridning du har i de här egenskaperna, så desto högre potentiella faktoravkastningar kan du få.
Mm. Finland och Sverige, de är ju liksom kantmarknader där. Alltså, marknaderna till vilka liksom storinvesterare, internationella storinvesterare kommer sist och sälja först. Och liksom, kan det också vara en faktor framöver i forskningen? Eller har någon forskat det?
Jo, alltså, det där stämmer helt, speciellt vad gäller Finland. Vi har ju, jag kommer inte göra det 100 företag, lite var 100 företag just nu på huvudlistan på börsen. Och då är det ju klart att om du gör en faktorstrategi bara här, så den är nog ganska dåligt diversifierad ändå. Mm. Så du väljer 10% av de största bolagen och 10% av de minsta bolagen, så du har bara omkring 10 bolag liksom i båda grupperna. Ja, precis.
Jag tänker också så här, några så här invändningar som brukar komma mot faktorer, så är det till exempel också att Pharma French också, de sa ju själva så här att du behöver kunna liksom, du behöver vara beredd att kunna vänta 10 eller 15 eller 20 år på att få betalt för den här faktorn. Så visst, ja, småbolag tenderar gå bättre än stora, eller värdebolag tenderar gå bättre än tillväxt, men det kan ta 15 år att få rätt på det. Så, och då tänker jag så här, är det då värt för mig att investera, eller introducerar jag liksom en beteenderisk, för att det är liksom så här, ja, hur ska jag sitta och hålla någonting i 10 år som går ner, eller går sämre för att sen tjäna in det? Alltså, förstår du vad
jag förstår fullständigt, jo. Och just vad gäller företagsstorleken, så det är en stor fråga, att finns det faktiskt kvar fortfarande, eftersom det verkar ha försvunnit mycket efter liksom 80-talet faktiskt. Okej, om man lite tvistar på data och tittar lite noggrannare i det, så finns det nog där, men att det är inte bara att företag är storlek då, men en viss sorts småbolag man då borde titta på. Men anyway, jo, det där stämmer helt. Det kan ta länge, och det här liksom tyder ju på det, att de här faktorstrategierna liksom, att de är ju riskfyllda strategier. Det vill säga, och då innebär det ju det att liksom, kanske den förväntade avkastningen är högre för vissa, för bolag med vissa egenskaper, men då är det bara förväntningar, och förväntningarna över liksom långa tidshorisonter. Och eftersom det ingår risk i de här faktorstrategierna, så betyder det helt enkelt att det kan vara liksom många år då liksom de här vissa bolagen presterar sämre än sina motparter. Samma gäller marknadsinvesteringar också. Det finns, kan vara helt, ganska långa tidsperioder. Tittar du på Japan till exempel då marknaden inte har kastat nästan något. Men om du inte har liksom en, det här problemet är kanske lite större att om du har liksom sådana här long short strategier där du faktiskt gör sådana här bets på att de här företagsgruppen vinner den här företagsgruppen, för då får du faktiskt negativa avkastningar ifall du har fel. Men om du nu har liksom en long only portfolio där du bara tar liksom långa positioner och köper aktier in i din portfölj, så den allra viktigaste faktorn som påverkar det att förlorar du pengar eller vinner du pengar är ju marknadsfaktorn. Så man kan tänka sig okej, att om kanske liksom det här, låt oss säga, value-effekten eller storlekseffekten var lite större bolag, som man kan lätt kan investera i, är kanske 2-3% per år i genomsnitt. Så det att du sen kanske förlorar till marknaderna, låt oss säga 2% i genomsnitt där de nästa 5 åren, men sen under längre tidshorisont så vinner du omkring med 2%, så det kanske inte så illa ändå. Så innebär ju inte att förlora pengar genom att investera.
Det är
investera.
Bara att man sämre avkastningen.
Precis. Ja. Sen är det alltid att bara jämföra sig index. Vad jämför du det avkastning mot? Vilket är den här frågan som man alltid borde ställa. Att är det marknadsavkastning? Men vad är marknadsavkastning? Är det din kompis liksom, portföljsavkastning? Det är något sätt att göra det. Att jämföra sådana här. Men att det är ju en annan fråga. Sen är det internationellt index eller något annat.
Mm.
Jo, det är så att man måste ha tålamod.
Ja, och där tänker jag, detta var också från forumet, där det var så här, jag läser ordagrant så här, en kritik kan ju vara så enkel att om man kan få bättre avkastning på en faktor riskjusterat så borde den ju försvinna med arbitrage. Att om man accepterar faktorer så kan man lika gärna acceptera aktiv förvaltning och överavkastning. Mm. Vad tänker du?
Det här går, då går vi tillbaka till det att, okay, att varför klarar de här faktorpremierna? Varför klarar det att värdeföretag har historiskt sett vunnit tillväxtföretag? Det finns ju två sådana breda förklaringar till det hela. Ena är det att det handlar om liksom marknadsmisstag och felprissättning. Att kanske det är så att tillväxtbolagen är sådana som folk blir mycket upphetsade över och liksom prissätter dem så högt att i det långa loppet kommer deras värde att sjunka. Medan värdebolag, det är ganska sådana här boringbolag som man inte
kan bry sig om.
Lite glömda bolag och sådana som hey, who cares, att kanske min farfar skulle gå i tiden och kunna köpa det, men inte jag. De är glömda bolag på det här sättet, därför de kanske är undervärderade. Men ifall marknaden är på något sätt rationella så brukar de felprissättningen försvinna över tiden, och det här leder då till det att värde vinner tillväxt under längre tidshorisont. Det är den ena berättelsen, och det där är just det att okej, okay, om det handlar om en sån här situationen, då ska man nog tycka sig att marknadskrafterna borde liksom redan nu, om folk är medvetna om liksom det här, borde redan nu liksom korrigera det. Rätt att det uppstår sådana värde, liksom avkastningsskillnader i framtiden. Priserna mycket snabbare går till sin rätta nivå. Om det däremot är en riskpremie, om det är så att värdeföretag på något sätt är mer riskfyllda än tillväxtbolagen. Och det finns faktiskt vissa teorier och empiri som visar att så faktiskt kan vara fallet. För att ofta om det kommer liksom downturn i ekonomin och sånt så det är ofta de här värdeföretagen som inte lätt kan skala ner sin verksamhet. De är så liksom osmidiga, så de kommer att slås mycket högre eller påverkas liksom mer av den här nedgången. Vilket då är dåligt för att investera givetvis. Men om det är en riskkompensation så det borde det också finnas kvar. Eftersom det finns en orsak att alla inte vill investera i värdeföretag. Och kom också ihåg, en annan viktig sak är ju det här att om vi har en grupp av investerare, vi återgår till det var tidigare, som överväger värdeföretag i sin portfölj, så måste finnas en annan grupp som överväger tillväxtföretag och underväger värdeföretag. Alla kan inte vara värdeinvesterare. Alla kan inte vara momentuminvesterare heller. Det är alltid motpart. Det måste liksom egentligen över- och undervikterna i de här företagen som folk har i sin portfölj måste liksom summera till noll.
Mm.
Över liksom marknadsvikterna. Kring marknadsvikterna. Ja, det är just det där att är det risk eller är det är det risk eller är det felprissättning? Ja. Om det är faktiskt felprissättning så kan det vara att argumenter är sant att ifall man då börjar investera i det här så borde då mönstret försvinna.
Ja. Och där tänker jag också få att Alec fråga här då. Så vad anser Peter är viktigast? Är det, eller så här, det blir alltid så svårt, värderings bäst. Men är det att ha en så bred diversifiering som möjligt? Alltså att fånga en så stor del av marknadsfaktorn? Eller att exponera sig mot flera av de här riskfaktorerna?
Yes. Igen för att vara lite filosofisk. Den genomsnittliga investeraren håller marknaden. Så den genomsnittliga investeraren har inte sådana här liksom, överväger inte värdeföretag eller överväger tillväxtföretag. Men kanske för några investerare kan det vara helt vettigt då att till exempel till och med överväga tillväxtföretag även om vi tror på att värdeföretagen avkastar mer. För ifall, man måste komma ihåg att det viktigaste tillgången flesta av oss har, att visst är de som är unga. Kanske jag är en ung jag också, men relativt sett. Men åtminstone för liksom de som är yngre än jag, det är ju humankapitalet. Ditt eget humankapital, det är det viktigaste tillgången. Det är faktiskt att investera i det och inte kanske i aktier alltid så mycket. Det är de tagit bort varandra de här, man kan investera i båda. Men anyway, så om man då fast jobbar eller studerar i en bransch där det är mycket sannolikt att man kommer då att jobba liksom i en sån industri som är en tillväxtindustri. Så det kanske inte lönar sig att, eller för att säga, inom värdeindustrin, vi säger på det sättet, att du är på gamla bolag och sånt. Så då kanske det lönar sig inte att överväga värdebolag i sin portfölj. Eftersom, vad händer om det börjar gå dåligt för värdebolagen, så går det bara dåligt för dina investeringar. Du kommer kanske också att förlora ett jobb, etc. etc. När företaget du har grundat etiken då så går bast liksom. Du förlorar dina pengar på det sättet. Då kanske det lönar sig att kanske överväga lite mera tillväxtföretag. För då har du inte en lika riskfylld position. Och då är det kanske färdigt också att ta lite, genomsnitt lite mindre avkastningar på din portfölj under antagandet att det finns ett värdepremium som är liksom en kompensation för det här att du har en mindre riskfylld position. Men så där överlag liksom att fortfarande, om vi tänker efter på det här sättet, så oberoende av vilka faktorer man satsar på, så är det där marknadsfaktorn fortfarande spelar en mycket, mycket viktig roll ifall du inte kan ta korta positioner. Så jag tror att liksom valet mellan bara marknaden och liksom faktorer är inte så klara, det är inte så svartigt eftersom alla faktorstrategier också har den marknadsdelen med sig.
Mm. Precis, för att det blir ju något sätt också frågan som Mattias här liksom ställer, så här, ska man exponera sig mot faktorer? Mm. Och där, om jag får citera dig i en artikel som du skrev, så skriver du så här: mitt konservativa råd till en genomsnittlig aktiesparare är att inte fästa för allt för stor vikt vid försöken att optimera förväntad avkastning, och det gäller speciellt vid lång tidshorisont. Istället lönar det sig att vara så passiv som möjligt och med tiden skapa en allt mer väldiversifierad placeringsportfölj, antingen direkt eller via breda kostnadseffektiva fonder. Jag vet att det låter bekant och tråkigt, men det finns en stor sanning i att de bästa strategierna är nästan alltid tråkiga, även i ljuset av senaste forskning. Mm. Mm. Vad tänker du?
Jag skrev det säkert för några år sedan, så jag tror inte att mina tankar så mycket liksom, förändras från det där. Igen får jag genomsnittlig investerare, det där stämmer. Men däremot kan vi tänka oss också på det sättet att det är också det att investering måste vara roligt. Okay, det handlar om stora pengar givetvis. Och som jag själv gör är att jag har en passiv komponent i min portfölj som är mycket, mycket stor. Och nu talar vi passivt, talar vi då bara okej. Jag tycker själv att faktorstrategierna är ganska passiva, men att vi tänker att de inte är så passiva, Och sen har jag så där en viss del av min portfölj där jag som jag försöker optimera med bara säga vissa faktorer och sånt. Bara för att liksom, det är bra att också liksom leva som man lär på ett visst sätt.
Kärnsatellittänkande.
Det är just det, vilket också småinvesterare borde också liksom ta mer i beaktande. Att liksom tänka på att man har olika delar av sin portfölj. En passiv del och sen en aktiv del. Och inte tänka att allt är aktivt. Vad det egentligen handlar om mer av det där, just det att om man tänker liksom efter, okay, att om du har en investerare som börjar köpa enskilda aktier, vilket är helt fine, så ifall du nu håller på med det länge och bygga den egendomen som du har investering och sätta mer och mer pengar dit, så det råkar sig vara så att, okay, att vid någon sida kommer du ändå att ha en väldigt portfölj. Du kanske har en relativt väldigt portfölj. Du kanske har 20-30 aktier som är redan helt okej diversifiering. Men du kanske mer på det som jag siktar att titta på att okej, okay, att det rör sig först liksom att ha de här grundprinciperna i ordning. Och sen om man faktiskt är intresserad av saker och tycker om att liksom syssla lite mera. Om man har den där diversifierade passiva delen redan, så kan det vara helt också en bra idé att tänka på de här faktorerna möjligen.
Mm. En förenkling, kan man också tänka så att liksom, om jag har en jättebred passiv portfölj, typ total market portfolio som man säger på engelska. Liksom, jag har där alla faktorer som ombalanseras regelbundet och precis när de borde ombalanseras.
Det är faktiskt sant liksom det att om du tänker, okej, okay, per definition är ju så att marknadsindexet borde ha liksom vissa factor tills inom en viss marknad alltså. Men nu är det klart liksom att när företaget förändras så, och liksom investerings liksom omgivningen förändras, så kommer ju det genomsnittliga företaget att glida mot liksom value-skalan eller tillväxtskalan eller något annat, eller momentumskalan till och med, fast det är sådär liksom avkastningsskillnader i förflutet som man då tittar på. Så ju att det ser också en viss factor rotation i en helt passiv portfölj. Vad tänker på det sättet?
Ja, just det.
Mm. Bara också här, för detta är en fråga jag egentligen skulle ställa tidigare också. När vi pratar om faktorer, pratar vi generellt sett om högre avkastning och högre risk? Eller pratar vi om liksom högre riskjusterad avkastning?
Jo, det är en utmärkt fråga. Största problemet är ju alltid det att hur justerar man för risk? De flesta faktorer som man liksom hittar i data, så de ger överavkastningar till exempel förhållande till capital asset pricing modellen. Och de här nyare faktorerna ger överavkastningar i förhållande till den farm fresh modellen som tar i beaktande den här liksom value-dimensionen och storleksdimensionen. Så på det sättet har det med överavkastningar, men som sagt, alla faktorstrategier medför en viss sån här liksom samrörighetskovariansrisk i sig. Och på det sättet ökar liksom riskerna i portfölj eftersom enklast sättet som folk kanske förstår det här på är att tänka att du investerar mycket i viss industri. Du har industririsk. Du investerar mycket i viss faktor. Du har faktorrisk. Intressant. Så det kan ju vara liksom att den här högre avkastningen är en kompensation för den där risken som du tar. Genom att koncentrera dina liksom investeringar i en viss typ av bolag. Men för att svara liksom så där mycket professor eller politiker med sitt svar liksom till den president var faktiskt Finland just första omgången man får fredagen, så jag tittar på debatten, så kan jag säga att det beror på hur man tittar på saker.
Ja,
det är ett enkelt svar.
Jag tänker just, har du någon sista fråga? Annars har jag en avslutande fråga, för jag tänker vi ska...
Ja, absolut. Det måste också liksom finnas felaktig och kanske till och med vilseledande marknadsföring runt liksom faktorerna. Hur skulle du resonera om det?
Jo, absolut. Det där ett vanligt missförstånd som det där många har är ju det att de här faktorerna att liksom de ger med stor sannolikhet högre avkastningar är vad man får av en helt passiv marknadsinvestering utan att man inte tar liksom något hänsyn till olika faktorer. Och det är ju inte fallet. De riskfyllda strategier, det är möjligt att du kan få en högre genomsnittlig avkastning i det långa loppet om du investerar i vissa faktorprinciper. Men det är också möjligt att de faktorerna har slutat fungera. Inte sant, liksom, att kanske de inte ens har funnits på riktigt eller kanske har någon orsak att de inte fungerar under långa tidshorisont där. Så det där måste man liksom egentligen komma ihåg. Och sen är det också en sån här sak, okej, att liksom, om man tänker efter att många som sen marknadsför liksom sina liksom faktorfonder eller factor ETFs, så de är ändå ganska liksom, det här investeringsuniversum där de jobbar i är ändå ganska liten. Det vill säga, du kan ha ett index som har 500, så basindex som har 500 olika aktier. Och sen gör du en value-strategi inom den, att du liksom sätter mera vikt på dem som liksom är value-företag inom det där indexet, och kanske mera vikt på de som, aktier som har liksom, momentumfonder som har klarat sig bättre bland de 500 bolagen. Men problemet är då det att det fortfarande rör dig inom samma index, och det är liksom inte. Och sen också frågan också det att hur ofta du kan rebalansera, det vill säga byta de här positionerna. Många som har momentum liksom, momentum i ett ETF så följer då ett visst momentumindex som är en viss del av ett större index i princip. Så de kan se, liksom byta sådär innehav kanske två gånger i år. Och vi vet att momentum ändå så här en sån strategi som inte som kräver kanske lite mer aktiv handel än vad de här liksom ETF:erna har. Så hela tanken bakom faktorer, jo, det finns belägg för det. Det finns belägg för att man kanske kan optimera sin portfölj, åtminstone sin portföljsrisk med hjälp av dem. Det är klart att de påverkar varje diversifierad portföljs avkastning. Men se att kunna faktiskt liksom, på engelska säga man harvest the factor premiums. Så det tar kunskap. Och det är också en jättebra portföljförvaltare för att kunna göra det. Och det är inte bara så att någon typ bara ger sig in och försöker erbjuda det här åt sina kunder, utan det krävs mycket mer till det också. Så summa summarum, bara att någon liksom erbjuder någon faktorstrategi åt dig, så behöver inte betyda att det nödvändigtvis är den liksom, att du får faktiskt det vad du liksom betalar för. Och jag tror det liksom får.
Mm, precis. Jag tänker så här, Peter. Alltså det har gått 1,5 timme. Jag tycker det kan vara svårt när man har roligt. Vi har ju inte ens kommit in på dina egna artiklar. Så jag får hoppas att vi kanske får komma tillbaka och få prata om de artiklar du skrivit om, så här return seasonalities eller så här, do you really know your own cost of capital, etc. Men jag tänker en avslutande fråga som vi alltid brukar ställa. Det är så här, vad är det sämsta rådet som du har stött på i finansbranschen?
Oj, 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 oj. kanske ett sånt råd är att, okej, okay, du behöver, två egentligen, jag måste ta två här. Kanske det första är att du behöver inte bry dig om liksom förlusten eftersom det är bara paper losses. Så länge som du inte likviderar den här liksom, eller säljer bort den aktien, så har du inte gjort förlust alls eftersom. Bara på papper. Och det är ju helt fel tänkesätt eftersom. Det är riktiga pengar vi talar om, en del av egendomen som är helt, liksom riktigt, har riktigt värde. En annan som kanske hör ihop med det här är det att själv vill bara tänka på att jag gjorde liksom jättebra liksom såna options liksom köp. Jag köpte put-optioner eller köpoptioner på DAX-index, så jag gjorde liksom vinst nu att jag gjorde 10 000 euro. Och så tänker man att vi har 10 000 extra euro. Och då tänker man att pengar liksom, som egentligen inte är mina eller de är inte mina egna pengar. Sen börjar man gamla med de här pengarna eftersom man tänker att det är ingen skillnad om vi förlorar dem eftersom det är ändå liksom överloppspengar. Vilket då leder till liksom overconfidence och ofta fel investeringsbeslut. Jag kan själv liksom, kanske berätta någon gång vad som hände med mig under coronakrisen. optionshandel. Men också där liksom fel tänkesätt. Okej, okay, för det är fortfarande det är dina pengar. Om du förlorar sen 5 000 och 10 000 euro, eller du förlorar hela 10 000 euro som du har vunnit tidigare, så du har förlorat 10 000 euro som var dina pengar.
Mm. Så gud, vi hade pratat som kunde få. Men om du skulle ge kort, hur tycker du att man ska tänka istället? Är det att värdera en krona, vinstkrona, lika mycket som en jobbkrona? Eller liksom att även om den går ner så är det precis som att ja, men har du gått ner 100 kronor och du har liksom förlorat och du har 100 kronor i timmen, ska jag då tänka så här, ja, detta är en timme av mitt liv jag aldrig får tillbaka? Eller hur tänker du att man ska tänka?
Alltså, i princip tycker jag på det sättet, jo. för liksom, om du tänker efter, okay, du har pengar på ett bankkonto. Du har inte dem i handen just nu. Och du inte har sedan, men du tänker på ett bankkonto. Så det är liksom, det är helt lika riktiga pengar som det du har på din, liksom, i dina investeringar. För du kan mycket lätt under likvida marknaden sälja dem på aktierna och få de där 100 euro därifrån. Lika snabbt som du kan, nästa lika snabbt som du kan få det från bankkonto. Så i princip ser jag inte så stor skillnad mellan de här liksom, liksom egendomsklasserna eller delarna av min egendom på det sättet.
Ja, spännande. Peter, ett fantastiskt stort tack för att du tog dig tiden, och jag hoppas att jag och Jussi får komma tillbaka i framtiden. Vi vill höra din historia om optionshandel under corona, vi vill höra om dina studier och mycket annat. Så tack så hemskt mycket, Peter.
Hey, tack, det här var jätteroligt. För du märker att vi alltid upphetsad och inspirerad när jag får tala om finans, och därför babblar jag på hela tiden. Men att ni får gärna, om jag får komma hit nästa gång, ifall det blir katastrof, får ni gärna avbryta mig med era.
Ja, men jättefint. Tack så hemskt mycket, Peter. Tack Jussi också för att du har fixat och ordnat, och så tänker jag att vi ses och hörs där ute. Tack.
Tack. Må då.
Tack så mycket. Hej då.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.